Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hej allesammans, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 99. Mitt namn är Maria Selander och med mig i etern har jag som vanligt min vackra, goda, snälla, kloka kollega Ingrid Karlqvist.
Och man tackar, hej på er allesammans.
Du måste ju toppa dina introduktioner ju. Så att, idag har vi ju då huvudrubrik Det riktiga hatet, och det har ju varit på tapeten en hel del på sistone, det här så kallat hat och hot. Vår krönikör Gudmund Bragason har skrivit om det, bland annat, var det va? Eller var det Claes Kvist? Ja. Hur som helst, att man ska egentligen, är det ett jättetöntigt uttryck, hat och hot, därför att det ena är ju olagligt, alltså att hota folk, och det andra är ju en känsla som man trots allt har rätt att ha, och det missbrukas väldigt mycket, det här uttrycket. Man vill gärna hat och hot stämpla alla åsikter som man inte håller med om.
Precis, men de riktiga hatarna som står för det riktiga hatet, det är de som hela tiden gapar om att andra hatar. Och vi har låtit vänstern alltså ta patent på detta, och att de hela tiden kallar oss för hatiska nazister och vad det är, fast det är de som hatar och som hittar på saker om oss som gör det legitimt att hata oss. Vi ska bena lite i detta idag.
Vi har ju två klockrena exempel i Ebba Busch och Donald Trump. Man skulle kanske tro att de inte har så mycket gemensamt, men nu det var Claes Kvist som skrev krönikan Sluta svamla om hat och hot. Stackars Borås, det är ju något kryptiskt. Varför är det synd om Borås?
Jo, därför att nu har Löfven bestämt sig för att flyga hem IS-slaktare till just Borås. För de trevligt. Påstår att de kommer därifrån.
Och så blir det lite klimatalarmism.
Ja, det var länge sedan vi pratade om det här med klimatet. Det känns ju, alltså Greta tappade ju lite momentum. Ja, när covid slog till. Men det är ju inte så att de här klimatalarmisterna på något sätt har slutat tro på jordens undergång om 10 år. Vilket är någonting som de har sagt i åtminstone 50 år. Men det är alltid 10 år. Ja. Och vi ska prata lite om det och visa ett skojigt klipp med Elsa Widding.
Det ska vi göra. Innan vi går in på de tunga nyheterna så ska vi bara avslöja orsaken till varför vi är lite sena idag. Det är nämligen så att Maria har haft en så kallad Tycho Brahe-dag.
Ja. Vad är då detta? Jo, det är så att en Tycho Brahe-dag, det är en särskild otursdag, en dag när man är otursförföljd, och det är lite oklart varför den danska astronomen Tycho Brahe har fått ge namn åt det här, för det finns inga bevis att han själv nedtecknade dagar, men det sägs att han fick uppdraget av någon kejsare eller vad det var. Men och det fanns då vissa dagar, och i februari är det den 11 och 17 och 18, fast idag är det den 15, men det finns ju inom ett spann där med väldigt otursförföljda dagar. Numera säger man Tycho Brahe-dag om en dag man själv har som är där man bara drabbas av det ena efter det andra. Och vad har du då drabbats av?
Alltså det började redan i morse med att de ringde från min sons skola och sa att han hade ont i örat. Han tog sig för örat och klagade på att han hade ont i örat. Så det var någonting där som inte stämde, så jag fick åka och hämta honom. Och sen så försökte vi då få en tid på vårdcentralen såklart för att kolla vad det var, hur det är fatt med hans öra. Vi stod i telefonkö i 2,5 timmar innan de ringde tillbaka. Och då med beskedet att det gick inte att få någon tid idag, för nu var alla akuttider slut. Mm. Så att vi ska försöka igen imorgon bitti klockan 8 och ligga på luren som galningar, både jag och min man. Det är ju tydligen så man får göra. Och försöka då få en tid och reda ut vad det är i hans öron. Han har haft lite problem med öroninflammation och sånt när han var mindre, men ja, det är ju svårt att, det kan lika gärna vara en extrem vaxpropp eller någonting annat, men man måste ju kolla vad det är ju. Mm. Mm. Och då var det ju det att det här kullkastade ju dels vår planering, att jag var tvungen att ägna en massa tid åt detta och flyga runt stan och så. Men det var ju också så att jag och min man hade tänkt åka till Ystad imorgon och ha lite trevligt och övernatta där. Och nu är frågan, kommer min son att behöva vara hemma eller inte? Mm. För egentligen så skulle han till det här speciella boendet där han är ibland några dagar i månaden. Helt oklart nu i och med att vi inte vet vad det är, om det kommer att vara möjligt. Och det är ju lite sådana här saker som gör att vår vardag är så jäkla svår att pussla ihop. Ja. Att nu var det ett perfekt tillfälle imorgon att göra någonting, åka någonstans, du och jag har ingen podd och så vidare. Mm. Fullt möjligt att det inte blir av och att vi blir av med då pengarna som vi har betalat för övernattningen och sådär, det vet vi inte någonting om än. Så att, men när det då stod klart så skulle jag ut och göra, och det var en massa andra saker som jäklades här hemma, små saker liksom. Och så skulle jag bara ut och göra ett snabbt ärende innan du och jag körde igång. Och då var det liksom så här, den ena sjuka grejen efter den andra. Det var på torget här som man var tvungen att köra förbi när man ska ner till stan, så har det inträffat världens vattenläcka. Så där står liksom miljoner brandbilar och kommunbilar och blockerar hela torget. Det tar jättelång tid att ta sig förbi. När jag kommer ner till stan upptäcker jag att jag har glömt kortet. Så jag kan inte ta ut pengar, så jag får köra hem igen och hämta kortet. När jag väl kommer in i butiken så håller jag på att halka och slå halvt ihjäl mig. Jag lyckades parera, men jag tappade telefonen när jag skulle ta ut pengar. Som tur är gick den inte sönder, men så här va. Det var liksom, det var helt osannolika grejer, och detta, allt det här sammantaget har då gjort att vi har blivit lite försenade idag.
Ja, precis. Jag hoppas att ni har överseende med detta och att ni ber en liten bön för att det ska visa sig inte vara något större fel med Marias son, så att hon och hennes man kan få åka och ha det mysigt en dag.
Gör gärna det, kära vänner. Vi behöver det, tro mig. Du, Löfven flyger hem IS-slaktare till Borås. Ja, hem och hem. Men,
ja, hem. Mm. Jo, men det är ju så att alltså, den svenska regeringen har ju varit lite motsträvig till att ta hem de här. Det är ju inte så att de har sagt offentligt nej, men jag vet ju via fåglarna att man har inte visat något intresse utan tyckt att ja, men där kan väl de vara liksom. Mm. Men nu har ju FN gått ut och sagt att de europeiska länderna har ett ansvar att ta hem sina medborgare. Ja, jag vet att de har svenskt medborgarskap, men de har ta med tusan ingen rätt att komma tillbaka hit. De har lämnat Sverige för att åka ner och slakta kristna människor.
Mm.
Och då ska vi ta hem dem, och nu ska de få skyddad identitet och leva på bidrag. Nej, fy.
Där höll det på att komma ett fult ord, Ingrid. Ja. Men, ja, nej, det är stötande. Det är fruktansvärt stötande och upprörande. Och tar andra länder hem sina IS-slaktare så här på lättvindigt, eller?
Jag vet inte, det framgår inte riktigt. Det är alltså då Borås tidning som har skrivit att det fanns 10 vuxna, 6 kvinnor och 4 män från Borås i dessa IS-områdena. Och totalt har de 14 barn, varav de flesta är födda i Syrien.
Mm.
Och sen så kommer de då, ja då som sagt, att få skyddad identitet och bidrag från socialtjänsten, som inte så blir mycket högt i följd av det stora antalet barn.
Alltså, vi har ju pratat om detta innan, att i andra fall när man begår brott i utlandet så är ju det normala att man då alltså ställs inför rätta och döms i det landet.
Ja, visst.
Varför kunde vi inte göra så med de här?
Ja, det är ju det att det är, liksom på några ställen är det ju syrier och några ställen är det kurder, och de har ju en förskräcklig massa fångar, så att de har väl egentligen inte någon lust att liksom hålla på med rättegångar mot dem. De vill väl bara bli av med dem.
Fast tror du inte att de, alltså samtliga de kurder och syrier och vad nu är, Irak och är det väl också, att de gärna vill se att de här människorna verkligen får ordentligt rejält stränga straff?
Det tror jag, men de kommer inte få några straff här, för vi har ju sådana mesiga lagar så att det går ju inte att bevisa att de har gjort någonting, och de var bara ambulansförare och du vet.
Eller hur, allihop var det är väldigt märkligt, måste ha kryllat av ambulansförare där nere i kalifatet. Jaha, samtidigt får vi också veta att Sverige nu är näst farligast i Europa.
Ja, det är en sajt som heter Numbeo som då rankar de farligaste länderna i Europa. Och Sverige är på andra plats. Vi tar silvermedaljen i detta fantastiska tävling. Men det är bara då Ukraina som är farligare. Och då tänker jag att då kanske Stefan Löfven vill ju gärna vinna den här ligan och få guldmedaljen. Så det är därför han väldigt gärna tar hem IS-slaktarna nu. Så att vi kan få lite avhuggna huvuden här i Sverige. Då kan vi nog ta första platsen.
Ja, det är ju noterbart då att alltså, Ukraina som ligger på första plats, de som samtidigt påpekar befinner sig i ett lågintensivt krig med Ryssland. Så det kan man ju ha i minnet då, att vi är endast slagna av ett land som i princip i praktiken befinner sig i krig. Känns det trevligt?
Ja, visst. Och våra grannländer befinner ju sig på topp 10, alltså bland de minst farliga.
Ja, precis. Sverige följs då av Frankrike, Irland, Moldavien, Italien, Belgien, United Kingdom, vad heter det, Storbritannien, Bosnien och Montenegro, vilket gäng alltså att befinna sig bland.
Ja, men alltså, fattar du hur sinnessjukt detta är? När vi var barn, när vi växte upp, var ju Sverige det tryggaste och lugnaste och mest harmoniska landet i världen. Och nu är vi det näst farligaste landet i Europa. Och svenskarna sitter fortfarande och rullar tummarna.
Jag tänker att vi ska gå, alltså, baka ihop det här med ett annat block som vi har, nämligen att SVT är väldigt oroade helt plötsligt för hur ungdomar har det. Ska vi ta det redan nu kanske, Inge? För det hänger ju i allra högsta grad ihop med det här.
Absolut.
SVT har då varit ute och pratat med unga människor om deras vardag. De går i nionde klass.
Får jag bara säga en sak, att detta kom sig av att BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådet, har gjort en ny studie där de har frågat landets nionde klassare om hur de har det. Och då visade det sig att mer än hälften av dem har själva begått ett brott. Och den andra hälften, kan man väl säga, är livrädda för att bli utsatta för brott och har blivit utsatta för brott. Och med anledning av den här studien så gav sig Sveriges Television ut och pratade med ett antal högstadieelever. Och vad fick de veta då?
Jag är en sån som undviker många platser, och jag har väldigt många vänner som undviker platser. Man vet exakt vart man ska gå för att undvika en speciell grupp eller person.
Nej, men alltså vissa undviker vissa vägar om man har varit något sammanhang där sen innan. Så kanske man undviker just den vägen att gå.
Det är ett problem att det ska behöva vara så. Att tjejer främst inte kan gå liksom själva hem på kvällen. För att man är rädd att bli påhoppad.
Det var halv 7 eller?
Ja.
Jo, men så, jag har ju också samma tider liksom. Min pappa, han är orolig.
Man lär sig det. Att någonting kan hända. Och det är någonting som man växer upp med.
Så man anpassar sig helt enkelt till att man kan bli bestulen eller påhoppad eller misshandlad.
Ja, man kan förlora sin jacka eller någonting.
Det är nästan som att man måste vara på vakt. Och liksom typ tänka ut en plan. Men jag vet inte, jag tycker det är väldigt synd att vi ska liksom behöva tänka så.
Det är synd att vi ska behöva tänka så, säger den stackars flickan här i intervjun. Ja, det är synd. Och en annan person säger att man lär sig vilka vägar man ska gå för att undvika en grupp eller en person.
Mm.
Vad kan det vara för grupp, Ingrid?
Ja, och då ställer väl Sveriges Television den frågan. Vilka är det som gör att ni är så rädda? Vilka är det som hoppar på er?
Nej, nej. Det tycker de inte att man behöver göra, utan helt plötsligt så är bara Sverige livsfarligt som genom ett trollslag. Mm. En som blir jäkligt förbannad på det här, det är den ständiga SVT och SR-kritikern Jens Ganeman. Han blev arg och ställde, började ställa frågor till SVT om det här på deras Facebook-sida.
Mm.
Han skrev här i förrgår att nu ser det ut som att de har tagit bort min kommentar. Den hade då 3000 gilla markeringar. Och det han undrade var ju då att varför ställer ni inga frågor om liksom omständigheterna kring detta?
Jag ska säga, hur kan ni på SVT undvika att ställa frågor om vilka det är som rånar, misshandlar, trakasserar och försöker kidnappa skolelever i Nyköping? Ni undviker det med kirurgisk precision. Detta är inte journalistik, det är anti-journalistik. Helt rätt.
Helt rätt. Och man blir ju bara så bedrövad. Jag tänker så också, de här ungdomarna är så unga, de är väl, vad är man, 15 när man går i nian.
Mm.
De är alltså födda, vad blir det, 2006, något sånt. Där. De har inget som helst minne av ett annat Sverige. För dem så har detta varit verkligheten alltid. Kan du fatta så sorgligt, Ingrid?
Ja, det är fruktansvärt sorgligt, men någonstans så tror jag att de har föräldrar som har berättat för dem, för att de verkar ju trots allt tycka att detta inte är någonting normalt.
Ja, men frågan är ju då om de tror dem på det, eller tänker de då att ja, men mamma och pappa, de är så mossiga och de minns allting i ett rosa skimmer och sådär, lite nostalgiskt.
Ja, men de är ju trots allt upprörda över att det är så här.
Ja, fast det, ja. Ja, det skulle också
menar vara... att de kanske bara tycker att här kommer knäppa vuxna. Fattar de inte att så här är det för oss? Får vi tala om det för dem?
Den typen av frågor hade ju varit intressant att ställa till dem.
Ja, naturligtvis.
Så det är ju rent tjänstefel naturligtvis att inte göra det. Och Ganeman konstaterar ju det också, att alltså, alla frågor i den riktningen har ju under en längre period stämplats som högerextremism och alarmism, och alltså nu är vi där här att vi kan inte dölja det faktum att det är så här längre, men man får fortfarande inte ställa frågor kring varför eller vad, hur eller vad, vad. Nej, vi ska göra åt, eller?
Det är ju konstigt, och alltså om man vill se det positivt så kan man ju säga så här, att för 2-3 år sedan så hade kanske SVT inte ens tagit upp detta faktum att den här studien hade kommit, utan bara låtsats som ingenting. Nu går de ut och ställer frågorna till ungdomarna, men vågar inte fråga vilka är det som gör så här mot det. Det skulle kunna vara så att de får ta baby steps i det här. Eller så är det precis tvärtom, att de låtsas att ja, men oj vad hemskt, men ja, men det är ju ingen som kan förstå varför det har blivit så. Nej.
Nej. I Danmark är man lite mer frispråkig kring saker och ting, kan man lugnt säga. En av våra favon, Inger Støjberg, hon har ju alltid varit väldigt frispråkig, men nu är hon ännu mer frispråkig än någonsin, för nu är hon politisk vilde och kan säga vad tusan hon vill.
Ja, hon kom ju på kollisionskurs med sitt parti Vänstre, som ju då är ett konservativt parti. Man får alltid säga det för att det låter som ett vänsterparti, men det är det inte alls. Men hon, när hon var migrationsminister så var hon väldigt tuff, men den konservative statsministern var ju supermässig, så att de skickade fram henne för att få röster, men de gjorde inte särskilt mycket. Men nu så blev det något trassel mellan dem, och hon ska inför riksrätt för någonting hon har sagt. Jag tror det är riksrätt. Eller så är det bara en rättegång. Men hur som helst så fick hon inte stöd från vänstre. Så hon hoppade av, så hon är nu politisk vilde i Folketinget. Och det parti som kan lyckas locka till sig Inger Stöjberg kan nog göra en vinstlott, dra en vinstlott.
Det tror jag. Hon säger bland annat att islam är ett problem i Danmark, Europa och resten av den fria världen eftersom det medför våld, terror och specifika krav på hur vi ska leva våra liv i vårt eget land, skriver hon på Facebook. Så ärligt talat, islam är ett problem i Danmark är rubriken här i Samnytt. Och hon har, ja, hon konstaterar massa saker som är sanna men som man inte brukar få säga ändå, att Koranen uppmanar till våld och ja.
Jo, det står ju här också att det är riksrätt hon ska ställas ifrån för att hon skyddade flickor från pedofili. Mm. För när hon var minister så tog hon ett beslut att man skulle skilja asylsökande par åt där den ena parten var minderårig.
Ja,
ja såklart. Mm. Men nej då bröt hon mot någon lag där. De har ju faktiskt ministerstyre i Danmark, vilket inte vi har. Så ministrarna är väldigt mycket mer aktiva. De sitter inte bara och gömmer sig bakom myndigheter. Men alltså Stöjberg är jättebra. Och vi snackade med varandra innan och sa att Dansk Folkeparti kan få ta en. Nej, ingen vill vara med i Dansk Folkeparti längre. De är ju så... Mm. Liksom bara på väg ner. Däremot Nye Borgerlig är ju på väg upp. Jag såg att de hade nästan 8% i någon opinionsmätning.
Eller om Rasmus och Stram Kurs spottar upp sig lite så kanske de kan knipa henne.
Ja, jag tror att hon känner sig lite för fin för dem. Men
ja, ja.
Nye Borgerlig sitter ju i Folketinget och det går väldigt bra för dem. Så vi får se. Mm. Men det är väldigt skönt och det är ju liksom, alltså det är sån enorm skillnad mellan Danmark och Sverige, vilket vi konstaterar nästan varje vecka. Men heja Inger Stöjberg.
Absolut, och heja Nils Littorin.
Ja, en av dessa före detta kommunister som har hoppat av sitt parti och bildat eget. Och jag tänkte på det. Är det så att de här gamla kommunisterna, de är ju inte rädda för att säga saker. De har ju alltid sagt sånt som folk har förfasat sig över.
Mm.
Så därför är det kanske lättare för honom och för Joel Nilsson och sådana att, och vad heter han, Marcus Allard och så, att säga det som ingen annan vågar säga. För det har de alltid gjort, fast de säger lite andra saker nu än när de var kommunister. Ja, Joel är ju fortfarande kommunist, säger han, men ja. Nils Littorin i alla fall hoppade ju av kommunistiska partiet i Malmö och skapade sitt eget parti som heter Malmölistan. Han är läkare, vilket är intressant i sammanhanget, för han har nu skrivit en debattartikel om att det här med vaccinpass som det glunkas om, som vi sa, som Europarådet har sagt, man får inte diskriminera ovaccinerade, och han kallar det för folkhälsofascism.
I Sverige tvingas ingen att vaccinera sig, inte ens för sjukdomar som är mycket farligare och dödligare än covid-19. Ett starkt folkligt stöd för säkra och välbeprövade vaccin har uppnåtts på frivillig väg. Men framhastade coronapass innebär statlig utpressning, skriver Nils Littorin. Och det var ju också det som vi var inne på i fredags, att förutom då att om vi nu tänker att alla vi är vaccinkritiker, ja men då kan vi gå och dö någonstans, eller vi får skylla oss själva, eller vi kan vara utanför samhället, eller fuck oss då, på olika sätt, så finns det som sagt då en stor grupp människor som inte får ta vaccinet på grund av en massa orsaker, man är kanske, om man är gravid, om man har svåra allergier eller vad det nu kan vara då, va? Mm. Då skulle de aldrig få gå på uteservering eller resa mer, eller alltså, och alldeles bortsett från hela aspekten att tvinga någon att spruta in en okänd substans i sin kropp mot sin vilja, bara det räcker ju för att man ska...
Jag tycker att vi kan återanvända det här stridsropet som jag tyckte väldigt illa om då, som jag tror det var Rädda Barnen som lanserade, där det gällde barn som skulle säga ifrån till sina föräldrar om liksom föräldrarna kladdade på dem och säger stopp, min kropp! Ja, och det var väldigt dåligt i det sammanhanget, men här skulle det fungera väldigt bra. Stopp, min kropp! Jag bestämmer själv vad som ska in i min kropp.
Mm. Det är väl fullständigt rimligt kan man tycka, och speciellt med tanke på det som jag påpekat tidigare, att det verkar som att man ändå kan föra smittan vidare, så den aspekten går helt bort på det hela, ja. Det här att du skulle utgöra en fara för andra. Snabbt bara, Ingrid, det har poppat upp en hel del biverkningar, bland annat med AstraZenecas vaccin.
Ja, och det är väl lite tråkigt. Alltså, vi har ju aldrig rekommenderat AstraZeneca. Vi har bara sagt att det har i alla fall inte den här mRNA-tekniken. Men det är nog ändå något liknande. Det är vad jag förstår nu när jag har kollat att det är inte ett gammaldags vaccin där man inympar en liten del av sjukdomen. Så de har också någonting som eventuellt kan påverka DNA. Men nu är det så att...
Är det inte det att det inte kan replikera sig själv i cellerna? Jag tror att det är det som är skillnaden.
Ja, så är det nog. Ja. Så att det är nog ändå, när det gäller den aspekten med vad som kan hända med ditt DNA, så är nog AstraZeneca lite bättre, lite mindre farligt. Men nu har det alltså kommit en massa doser av AstraZenecas vaccin till Sverige, och då visade det sig att upp till 25% av de vårdanställda som har fått vaccinet, första dosen, blev sjuka och kunde inte komma till jobbet. Så nu har man i Gävleborg och Region Sörmland så stoppat vaccineringarna av personalen, därför att vården går på knäna för personalen är sjuk.
Vi kan också konstatera att senaste siffran vad det gäller dödsfall i USA ligger på 1170. Det är säkert mer som vi la in den länken, men det är alltså folk som har dött efter att de har tagit vaccinet, och då går det ju, antar jag, inte att leda bevis att det är det de har dött av, men dock.
Nej,
alltså, i nära samband med vaccinering.
Ja, den här siffran är då för den 4 februari, och då fanns det 12 697 biverkningar och 653 döda. Ja, just det, och sen den 11 februari då var det 1170 döda, så att det är ju ändå lite förvånande att de rapporterar det överhuvudtaget.
De måste göra det. Ja, de måste göra det helt enkelt. Ja.
Du, men det är inga medier som skriver om det, så att det är ingen som känner till det ändå. Det här är då The Brand som skriver
med sån högerpropaganda. Apropå högerpropaganda, nej. Tvärtom. Sydsvenskan, vår lokaltidning i västra Skåne, tidningen Sydsvenskan, som Henrik Jönsson alltid säger.
Ja.
De tror att Biden ska rädda klimatet.
Alltså, det här är så pinsamt. Och det här är då skrivet av Erik Magnusson, som är i min generation och har varit journalist lika länge som jag. Och alltså, så han är inte en nyutexaminerad 25-åring som har blivit liksom hjärntvättad med klimatalarmism. Han skriver så här, rubrik: världen kan räddas. I en svår tid skapar Joe Biden ny klimatoptimism.
Världen kan räddas? Alltså, på allvar?
Ja.
Jag ser ju med egna ögon, men ja, och så malar han på då att de globala utsläppen av koldioxid har minskat med 5-10% under coronapandemin, och länder tar sikte på nollutsläpp och bla bla bla, och så i vanlig ordning så mal man bara på då med de här liksom faktoiderna, får vi väl kalla dem.
Ja.
Det vill säga fakta som inte är fakta.
Ja, utan precis. Exempelvis så skriver han så här, va? Skiftet från Trump till Biden är ett skifte från en fossil till en mer hållbar klimatpolitik. USA går in för att baka in klimatfrågan i utrikes-, säkerhets- och handelspolitiken. Det är bara floskler, svammel, dumheter.
Ja, och det är så mycket här som har blivit debunkat. Vi ska se ett litet klipp här om en stund med Elsa Widding, civilingenjör och energianalytiker och, vad ska man säga, klimatskeptiker och kritiker, eller alltså...
Ja, men alltså, hon är ju forskare. Vad heter nu hennes bok? Klimatkarusellen heter den, va?
Mm.
Ja, Och jag träffade henne för 1,5 år sedan eller någonting på något webb-tv-arrangemang där hon då berättade om boken som inte var riktigt klar då. Och hon jobbade ju också som chef på någon... Ja, hon var någon högt uppsatt i alla fall. Men hon, och eftersom hon är forskarutbildad, så började hon ju reagera. Alltså hon är ju inte klimatforskare, men alltså, vad är det här för någonting? Det här stämmer ju inte med fysik. Och, vad är det här för dumhet? Och så började hon sätta sig in i det. Och så då blev hon ju persona non grata i de kretsar där hon tidigare var ett upphöjt namn. Men hon är ju en sån person som du och jag som skit i dig. Det viktiga är sanningen. Om de inte tycker om mig, det beror inte jag mig om. Jag måste tala om sanningen.
Ja, hon reagerade väl ungefär som Lars Bern som ju brukar vara med i, också i Sveb-TV. Att jag har åtminstone fått för mig att det var så det började för hans del, att han började liksom så här, som gammal akademiker tänka, det här stämmer inte överens med hur man brukar gå tillväga inom akademisk forskning. Nej. Man brukar inte lägga fram resultat på det här sättet och på de grunderna. Och liksom det allra mest frappanta var väl den här hockeyklubbsteorin. Ja. Ja. Att helt plötsligt, kan du bara sammanfatta kort vad det gick ut då?
Jo, det var en som hette Michael Mann som hade gjort en sammanställning över temperaturförändringar. Och då såg den ut så här, det liksom så, wing! Det såg ut som en hockeyklubba och gick rakt upp. Och detta var länge någonting som, du vet, IPCC... FNs klimatpanel gick ut med och hela världen visste att det var så. Och så var det några envetna människor som krävde att Michael Mann skulle lämna ut sina data. För de kunde ju inte få det här. Deras data sa något helt annat. Nej, då vägrade han lämna ut dem för de var privata. Och sen stämdes han i Kanada tror jag. Och till sist så blev ju hela det var ju bluff ju. Så att numera så använder ju inte FN hockeyklubbsgrafen längre.
Nej.
Men jag tror väldigt många människor fortfarande tror att det är så. Men det är inte sant.
Nej, precis. Då har vi ett exempel på en faktoid som liksom har satt sig väldigt hårt i huvudet på folk. Och som många fortfarande tror på. Det finns tyvärr en hel del sådana olyckliga saker som folk... ta för sanning därför att de har hört det upprepas så mycket och det alla vet ju att det är så och så är det ingen som kollar.
Det har stått i Sydsvenskan och det har de sagt på tv.
Men Elsa Widding i det här klippet, vad pratar hon om här?
Jo, här pratar hon om bland annat om en, för hon håller på med en ny bok och då har hon fått hjälp med några kapitel i den här boken av två personer som själva har en hemsida som heter åsikten.com och det är då Kurt Wahlstedt som är psykiater och företagsläkare och Gunnar Holmgren som är rymdfysiker. Så när hon säger Kurt och Gunnar så är det de två hon pratar om. Och de har då, Kurt och Gunnar har då gått igenom en bok som har getts ut av Chalmers av en Martin Hultman och några till. Och de har alltså fått massor med skattepengar för att skriva en bok som heter Upphettning. Nu är det inte bara uppvärmning, Upphettning. Demokratin i klimatkrisens tid. Och Kurt och Gunnar har fullständigt massakrerat denna bok och Elsa berättar lite om vad som kommer att stå i det kapitlet.
Gunnar och Kurt har analyserat boken ordentligt och de uppfattar att bokens huvudtema är att klimatets förändring över tid skapar problem av allehanda slag. Som hunger, översvämningar, oväder, klimatflyktingar med mera. Och dessa problem kan enligt Hultman ge upphov till folkliga konflikter som kan komma att hota demokratin. Man utgår från att klimatförändringarna till stor del är orsakade av mänsklig aktivitet, främst förbränning av fossila bränslen. För de grupper som ifrågasätter att klimatförändringarna främst orsakas av mänsklig aktivitet och motsätter sig motåtgärderna inför man benämningen auktoritära nationalister. Det här är alltså samma personer, de som Hultman benämner auktoritära nationalister, som är professorer i bland annat grundvetenskaper och som har ägnat hela sitt liv åt att specialisera sig inom olika forskningsområden. En delvis intressant diskussion förs också om vad som är att föredra för att rädda klimatet. Att verka inom det demokratiska systemet eller om det är nödvändigt att ta till med despotiska åtgärder som föreslagits av flera tänkare, inte minst i Sverige. Författarna skriver så här, jag citerar: "Kanske är det klimatfrågans globala dimension som gör demokratier särskilt illa rustade för att hantera denna ödesfråga. Demokratin är fångad i nationens snäva ram. Demokratiska stater har inga institutionella incitament för att bry sig om det som sker bortom sina egna gränser." Slutcitat. Var det jesuiterna som hävdade att ändamålet helgar medlen, eller? Det är anmärkningsvärt att Hultman i ett stycke hävdar att demokratin är hotad av de han kallar auktoritära nationalister, för att i nästa stycke var beredd att slänga demokratin över bord för att den skulle vara illa rustad för att möta klimathoten. Svårt i alla fall att förstå om Hultman är för eller om han är emot demokrati. Boken är en i raden av klimatalarmistiska skrifter och är som en sån faktiskt inte speciellt uppseendeväckande. Det som däremot sticker ut är att den här boken är finansierad av de svenska statliga forskningsfinansiärerna, Energimyndigheten och Formas, kopplade då till Chalmers tekniska högskola. Därför så borde det kunna ställa särskilt höga krav på fakta och stringens i framställningen. Det borde inte vara möjligt i ett kunskapssamhälle att komma undan med kvalificerat och ovetenskapligt svammel som det här faktiskt är. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Skäms, Chalmers!
Det borde inte vara möjligt att i ett kunskapssamhälle komma undan med sånt kvalificerat och ovetenskapligt svammel. Alltså, det är roligt. Mm. Men hon har ju så rätt på ett väldigt obehagligt plan. Alltså detta är Chalmers tekniska högskola. Ett universitet med högt renommé, har haft i alla fall.
Som Elsas har fått eget alma mater, vad jag förstår.
Japp, hon har själv gått där.
Ja.
Som för just det här, de här klimatprojekten har den här Hultman, som är en av medförfattarna i boken, fått. Jag för mig att hon sa 25 miljoner kronor för att sitta och skriva svammel. Och det, alltså förutom svammel så är det ju väldigt obehagligt, och detta har vi ju påpekat flera gånger, att de som, demokrati, demokrati, ni hemska nazister som vill ta bort demokrati, det är de som vill ta bort demokratin, därför att miljön är ju ett globalt problem.
Ja.
Och nationalstater kan inte lösa det.
En annan sak att ta bort demokratin från god sak, Ingrid.
Ja, just det.
Och det här vet vi ju bland annat han, Miljöparti-muppen som är meteorolog, vad han heter, Per Holmberg.
Per Holmberg, ja.
Sa ju, lät ju tungan slinta för några år sedan och sa ju just det, att om han blev sådär gud från dag så skulle han typ avskaffa demokratin för att rädda klimatet. Eller
ja, visst. Men alltså, jag tror inte den slant, utan jag tror han hade tänkt igenom det. Och tyckte att det var helt rimligt, därför att ingenting är viktigare. För jorden kommer gå under om 10 år. Och det har den gjort, skulle jag göra, sedan 1960-talet.
Ja, 60-talet, ja. Och det har varit olika saker. Det har varit ozonlagret, det har varit en ny istid, det har varit, felslagna.
Försurningen.
Överbefolkning.
Försurning.
Ja.
Giftigt regn, acid rain.
Ja. Ja, och ingen av dessa domedagsprofetior har slagit in, och stackars Greta Thunberg har antagligen haft jättemycket ångest helt i onödan av allt att döma.
Självklart. Jag såg någon intervju som Candace Owens gjorde med någon annan kvinna vars namn jag nu har glömt. Där de just berättade om att båda de hade vuxit upp med att vara jätterädda för olika saker. Den ena var så här acid rain, alltså att det skulle regna ner giftiga saker som sögs upp från
syra.
Och det är jättemånga barn i flera generationer som har fått barndomen förstörd av såna här domedagsprofetier.
Vi såg ju ganska nyligen, och jag för mig, vi hade med klipp i podden också, unga tjejer som stod och bölade på såna här klimatmöten och var fullständigt alltså förstörda av ångest. Åh, jorden kommer, 15-åriga tjejer som, jorden kommer ju snart och går under, vad ska vi göra? Det är fruktansvärt att förstöra livet för unga människor på det sättet.
Ja, det är helt galet.
Du, nu måste vi ge oss i kast med det riktiga hatet. Ska vi ta och börja med det som... Vi kan ju börja med att vi som vanligt har rätt.
Ja.
Ja. Det var nämligen så att helt apropå, redan när vi hade bestämt att vi skulle ha med det här temat, så går olika sosseföreträdare ut i Aftonbladet. Anonymt visserligen, men de har nu på fötter. Och erkänner att de här nazistattackerna mot Åkesson, mot Ebba Busch och Ulf Kristersson är iscensatta, och alltså, och det är en del av en medveten strategi som man internt har kommit fram till inom S, att det funkade bra 2018, så vi kör det nu igen fast ännu värre.
Ja.
Därför attackerar S-topparna SD just nu, kommer fortsätta, är rubriken.
Ja. Och en av de här hemliga källorna säger: efter stormningen av Kapitolium såg vi vår chans att visa svenska folket att SD inte är som alla andra. De här attackerna kommer vi att fortsätta med.
Helt, helt makalöst. Läs gärna artikeln, annars brukar vi inte rekommendera Aftonbladet. Men det här är intressant, och det är intressant att det kommer ut just i Aftonbladet som är något av ett sosseparti-organ.
Ja, precis. Men jag satt faktiskt och tittade nu innan vi började spela in på ett föredrag som Erik Almqvist höll för Education for Future häromdagen. Där han pratade om den här artikeln i Time Magazine som vi har då pratat om. Där, som ju är en vänstertidning, och där någon säger så här: räddade kabalen valet 2020. Och då säger Erik så här: ja, men de har ju förstått att förr eller senare kommer de alternativa medierna, Breitbart och dem, alltså att avslöja detta. Så de går in och gör det i förebyggande syfte. Jag tror han har en poäng i det. Att hellre sätta sin version som är något tillrättalagd och liksom lite glorifierad sådär. Och det kan väl det Aftonbladet också gör. Bättre att vi får sätta bilden av hur det här går till. Att ja, lite häftigt ändå, lite tufft av er.
Ja, ja, vi har smarta strategi som vi har. Och, men det roliga är ju då att hur de med liksom berått mod, eller with a straight face säger man på engelska, vad heter det? Alltså med allvarlig
utan att skämmas.
Utan att skämmas säger man. Hur de utan att skämmas kan då anklaga andra för att ägna sig åt det här med hat och hot och tonläget i debatten och så. Och så är de själva värst av alla.
Ja.
Och det är medvetet.
Ja. Och det är väldigt otäckt hur det här har kunnat fungera under så många år. Och jag satte mig faktiskt och funderade lite på vad det här är. Så jag tänkte att jag skulle få hålla en liten monolog här.
Take it away, Ingrid.
Ja. De flesta politiker avskyr vanliga människor. De anser sig själva vara av en annan och bättre sort. Och det enda de vill ha av oss är våra röster. Vad vi vill ha ut av våra liv och hur våra drömmar ser ut är totalt ointressant för politikerna. Dock måste de ju låtsas bry sig för att få våra röster. Republikanerna och demokraterna i kongressen spelar mest ett spel där det är meningen att de ska få sitta 8 år var ungefär. 8 år demokrater, sen blir det 8 år republikanerna, och så låtsas bråkar de med varandra. Men så kommer president Trump som inte spelar med i det här spelet utan på allvar bryr sig om de människor som proffspolitikerna föraktar. Folket ser detta och utvecklar en stark kärlek till Trump. Och då blir proffspolitikerna livrädda. De ser ju sin grundval darra. Den här mannen måste stoppas till varje pris. Annars kan ju folk få för sig att politiker ska bry sig om dem.
Mm.
Och lite, alltså det är likadant i Sverige med Jimmy Åkesson. Han och Trump är väldigt olika som personligheter. Men det de har gemensamt är att folk ser att de har ett genuint engagemang för sitt land och sitt folk. Och det är just därför som både borgerliga och röda politiker, ja nu börjar ju borgarna svänga va, men att de sedan 2010 och innan dess har demoniserat Sverigedemokraterna och Jimmy.
Mm.
Och nu då när Moderaterna och Kristdemokraterna har insett att de behöver Jimmy om de överhuvudtaget ska ta sig till makten igen. Nu måste även Ebba och Uffe demoniseras och det är det Socialdemokraterna gör nu. Och det otäcka är att det är en väldigt slug demonisering. Trots att det är de själva som drivs av ett glödande hat mot politiker och partier som vill göra gott för folket. Så påstår de att nej, vi avskyr dem för de hatar. Det är de som är hemska. Och så vänder man ont till gott och gott till ont. Och det sorgliga med detta är att så få svenskar förstår det här spelet. Och de lyssnar, alltså svenskarna lyssnar på politiker som avskyr och föraktar dem. Och tror att när de säger att Jimmy är nazist, de tror på det. Istället för att vara tacksamma för att det finns åtminstone en svensk partiledare i riksdagen som står upp för vårt land. Och det är den här paradoxen som gör ditt och mitt arbete så svårt, inte bara vi, alla vi som är på den sidan. Och att det tar så lång tid. För folk vill inte se hur etablissemangspolitikerna förstör sitt eget land. De vill att Löfven och kompani ska ha rätt. För annars betyder det att de själva har blivit grundlurade. Och det vill folk inte erkänna. Under tiden de vägrar erkänna det så går vårt land under. Och nu är frågan, går detta att vända? Går det att få vanliga människor att förstå hur det här spelet har pågått, hur politikerna anser sig vara några helt andra och att folket ska ni lägga er, usch och fy, och vi ska bara tala om för er att de är nazister och de ska ni inte rösta på, för då är ni också onda människor. Går det att vända den skutan?
Det är ju 10 000 kronors frågan, Ingrid, och du och jag känner väl att vi måste tro att det gör det, annars så kan vi lika gärna lägga ner verksamheten direkt.
Mm.
Men precis som du säger, en av de sakerna som liksom gör det så svårt att väcka folk och att överhuvudtaget ge folk, gjuta mod i folk, det är just det här att nu då är man plötsligt ute på okänd mark, alltså då befinner man sig plötsligt lite i Twilight Zone där det inte bara Sverige har inte bara vanskötts, om vi nu tar Sverige som exempel då. Sverige har inte bara vanskötts av liksom slumpmässiga orsaker och för att ja, vi var naiva, vi såg det inte komma och så vidare, utan det finns någonting mer sinistert här och det pillret är mycket, mycket svårt att svälja.
Ja, precis. Du har helt rätt i det, för att folk kan säga att de visste inte vad de gjorde när de fattade det här beslutet 1975. Det kan man till nöds gå med på. Oj, det blev ju inte bra, men nu får vi försöka och göra det bästa möjliga av det. Men att inse att det har funnits, inte alla, men det fanns de som redan då gick globalisternas ärenden och visste mycket väl vad de gjorde. Och det vi ser idag var just planen. Och då tänker man ofta, nej, men varför skulle någon vilja förstöra ett helt land? Därför att Sverige var det mest homogena landet i Europa. Ett homogent folk riskerar att sluta sig samman och kasta ut politikerna om man ser att de gör hemska saker. Nej, in med en massa människor, in med hundratals kulturer, med folk som avskyr varandra, gör folk rädda att de inte vågar gå ut på stan och vågar inte prata med sina grannar för de kanske blir knivhuggna. Allt det har varit en plan för vissa.
Ingrid, själva konceptet är ju hur urgammalt som helst, nämligen söndra och härska.
Exakt så.
En som på sistone har råkat allt mer illa ut, det är ju Ebba Busch.
Mm.
Först var det ju det här med hennes fastighetsaffär, eller det maler vi fortfarande vidare då, när hon har utmålats som en vidrig hemsk människa som har lurat en dement man att sälja sitt hus och så vidare. Nu fyllde Ebba år häromdagen, och som hon själv konstaterar då på Instagram, så var det så att flera partiledare skickade hälsningar privat eller på sociala medier. Statsministern själv grattade henne in i kammaren. Och Jimmy Åkesson skickade en grattishälsning genom att skicka då en distansfika, så kallat. Alltså att ge Ebba en kanelbulle och en kopp kaffe som kunde ha på tåget hem till Uppsala. Vilket Ebba tyckte var en kul, mysig grej. Det hade jag också tyckt, en omtänksam present.
Mm.
Och hon tog då en bild på när hon skulle kliva på pendeltåget där. Och liksom att det här var en perfekt födelsedagspresent från Jimmy Åkesson. Då tog det fullständigt hus i helvete och folk blev helt skogstokiga på sociala medier. Ebba skriver att hon har kallats för nazist, liten råtta, vidrig, äckligt as och så vidare. Bara för att hon tackade Åkesson för födelsedagspresenten.
Ja, och det är precis rimligt. Som jag säger. Nej, det är totalt orimligt. Men det går, alltså de vet ju, sossarna vet ju att Ebba Busch är rätt populär, även om partiet just nu ligger ganska lågt. Så hon har en personlighet som tilltalar ganska många svenskar. Till skillnad från Annika Strandhäll till exempel, som stöter de flesta ifrån sig. Och nu, alltså, hon begår en kardinalsynd när hon med denna kaffekopp, tack Jimmy, kul födelsedagspresent. För hon beskriver ju honom som en alldeles normal människa. Till och med en som är snäll och omtänksam och skickar en kopp kaffe.
Mm, mm.
Man får inte behandla Jimmy Åkesson som en människa. Han är en gris hur mycket man än sminkar honom. Han är nazist. Han gick med i ett parti som bestod av nazister. Alltså, denna bilden måste upprätthållas. Och nu får Ulf Kristersson och Ebba Busch känna på hur det har känts. För de har inte alltid varit snälla mot Jimmy.
Nej. Özz Nujen är ju påstådd komiker och tyckte ju att det kunde vara jätteroligt att göra en manipulerad bild då, som han spelade på. Alltså, han tog den här bilden av Ebba med kaffekoppen och bytte där ut kaffet mot Mein Kampf. Och tyckte det var jättekul att skriva någonting. Ebba Busch och hennes kamp går vidare. Det var väl kul.
Nej, det är så fruktansvärt. Och Jan Guillou, jag vill inte ens prata om honom, men alltså, usch vilken vidrig liten människa han är. Och han stämmer in i den här hatkören, och Strandhäll ska han jubla som vanligt. Och mitt i alltihop så är Ardalan Shekarabi bekymrad över samtalsklimatet.
Oh. Är det ingen som, är inte han in the loop eller? Alltså, vi har ju pratat om det här att han blir groomad för att bli partiledare och så. Men är det ingen som talar om för honom att det nya svarta nu inom SD är att man ska vara skitotrevlig mot alla andra?
Ja, men det är kanske så som jag varit inne på, att han vill bli partiledare och sneglar på de danska sossarna. Han vill kanske kopiera det, så att då får han anslå en annan ton. Ja, vi får se. Men ja, jag tror vi får gå över på Donald Trump, va?
Det kan vi göra. Det kan vi göra. Så bara säga det om Ardalan Shekarabi, att jag tycker nästan lite synd om honom när han framstår som lite sådär. Jag fattar inte, jag bara skrev ju att vi måste bryta ensamheten och du vet någonting sådär, och så blir han attackerad av den här galna Agnes Wold som börjar skrika och gapa om att jag vet precis vad som ligger bakom. Vi ska tillbaka hemmafrun på 50-talet, då var misshandlingen ensam och så vidare. Du vet, så här, galen. Och stackars Ardalan, han undrar liksom i ett par dygn vad det var som hände. Han fattar ingenting. Hur blev samtalstonen så här i vårt land? Och så skrev du att men du är ju sosse, du, om någon borde ju veta att det är så här vi pratar med varandra numera.
Ja, och det är sossarna som har skapat det här samtalsklimatet.
Mm. Ja, vi går vidare till Donald Trump. Han blev ju som väntat friad i riksrätten, såklart.
Givetvis, allt annat hade varit en total skandal och ett brott mot konstitutionen och allt det här. Men det var trots allt 7 republikaner som röstade för att fälla honom. Mm. Dock inte hon Liz Cheney, men marken darrar ju under hennes fötter. Hennes i Wyoming, när hon är från... De vill ju byta ut henne, de vill ha omval och så, för de tycker att hon är hemsk. Så hon röstade för att fria. Och det gjorde även Mitch McConnell som är minoritetsgruppledare. Men sen fick han en härdsmälta av Guds nåde. Eller det kanske inte fick, det var väl planerat. Men först så röstar han då för att Trump ska frias. Sen går han upp och håller ett tal om att egentligen är Trump skyldig och han måste ta ansvar för allt dumt han har gjort under 4 års tid.
Ja, och här börjar det framskymta som vi var inne på här för en liten stund sedan, nämligen den här klyftan mellan liksom proffspolitikerna, överklassen, härskarklassen och de vanliga. Det låter ju kanske töntigt att säga att Trump är en man av folket med tanke på att han är miljardär och så vidare, men han har åtminstone företrätt folkets intresse intressen så gott han kan. Och det blir väldigt tydligt, Tucker Carlson har pratat om detta mycket, att det finns framförallt blev extra tydligt inom just partiet Republikanerna. Att dels har vi då de här gammelrepublikanerna som är elit, kabal, överklass, tillhör the 1%. Och de föraktar de här trumpisterna, trailer park-folket som Trump har dragit in. De som röstar på republikanerna eller har röstat på republikanerna inte för att de gillar partiet så mycket utan för att de gillar Trump. Mm. Precis som många i Sverige röstar på SD inte för att de älskar SD utan för att de gillar Jimmy Åkesson.
Mm. Jo, och det var ju det jag försökte förklara i min monolog, att alla politiker från höger till vänster anser sig vara för mer, och det beror också på att de aldrig har arbetat utan de går med i de här ungdomsförbunden och sen blir de politiska broilers. De kan ingenting annat. Det enda de kan är att se sig själva som högre varelser. Mm. Och det är därför de är så rädda för människor som uppenbarligen kan vara en stenrik miljardär men som faktiskt förstår vanligt folk, vill vanligt folk väl. Det är de som inte får finnas, för då rasar allting för karriärpolitikerna.
Vi ska se ett kort klipp från The Duran där Alexander pratar om precis det här med föraktet och hatet mot Trump inom republikanska partiet.
They use the same damn tricks over and over and over again, and it's about time that someone calls them out and someone stuffs them. And I'll read you a tweet as to what's going on here and how people feel about this, because their tricks are not working this time. This is a tweet. It says, there's a tweet from Donald Trump Jr. who says, if only McConnell was so righteous as the Democrats trampled Trump and the Republicans while pushing Russia collusion BS for 3 years, or while Dems incited 10 months of violence, arson and rioting. Yeah, then he just sat back and did jack SHIT. And a response to that tweet from an account called Free America Live says, Leader McConnell exemplifies the weakness of the Republicans in the U.S. Senate. Time to clean house of these clowns and get true conservatives who will fight this attempted hostile takeover by radical socialist Democrats. So, I mean, People are starting to call them out. This was this completely backfired on them.
Well, absolutely. I mean, what McConnell was trying to do was purge Trump from the Republican Party and purge Trump from his support and his supporters from the Republican Party. What he may achieve is that he gets purged instead. I mean, he was the assassin who, you know, wielded the knife but couldn't strike, but he's now been caught wielding the knife. What this incident, by the way, also shows is the obsessive loathing of Trump and of the Republican base. Because, you know, all those people who voted for Trump, the, you know, the 75 million people who voted for Trump, the extent to which the leadership of their own party hates them. It's most extraordinary. It's very, very weird because, as you rightly say, McConnell, you know, sits back. He says very little. When, you know, Russiagate goes on, he doesn't criticize it. He doesn't attack it. He gives it traction. He supports Mueller. That doesn't work. He then sits back through the summer when we have all those things going on in the American cities. He says nothing about that either, or nothing of any great substance about it. But then he comes along, fiery denunciations of Trump, all sorts of attempts to do deals behind the scenes with Democrats of that. I have no doubt at all, actually. And of course, he's exposed himself. He's now visibly seen for what he is. If you are an intriguer, intrigue is something you do effectively in the shadows. When you're caught doing it in daylight, and, you know, in front of an audience of millions, then of course you are exposed and power drains away from you. You can't carry out intrigues like this behind the, you know, not behind the scenes, but in front of the scenes. It just doesn't work. So there we go. I think McConnell comes out of this a hugely diminished figure.
Can you all little sammanfattning?
Ja, Alexander menar ju på att Mitch McConnell har satt sin sista potatis. Alltså hans intrigerande han har fallit i sin egen fälla till slut, därför att alla har kunnat se att han bedriver det här dubbelspelet.
Ja.
Och Alexander säger väl liksom att ska man hålla på med sånt, så det är ju bra om man gör det bakom kulisserna och inte liksom inför miljoner som kan se vad man håller på med.
Nej, och jag hittade här nu precis, det är några veckor gammalt, men att anledningen till, för vi trodde ju in i det sista att Donald Trump skulle benåda Julian Assange och även Edward Snowden. Nu kom det fram, bland annat Tucker pratade om det, att det var McConnell som hade hotat Trump. Om du benådar dem, då är risken mycket stor att vi fäller dig i riksrätten.
Mm. Jag tror vi har nämnt det tidigare, att det fanns sådana uppgifter. Men ja, han verkar vara ett riktigt svin, den här McConnell. Nu sa jag det, det var inte alls objektiv journalist här, men det är mitt personliga åsikt.
Objektiva journalister, vi är här för att leverera vår syn på hur journalistiken och politiken fungerar. Men, nej, men det är väldigt, väldigt obehagligt. Alltså, Donald Trump blev ju då som sagt friad, och det var ju så att demokraterna hade ju, de fuskade ju, de hade ju satt ihop en massa klipp, så fina Hollywood-klipp där de hade tagit bort allting där Trump sa, nu ska ni gå fridfullt upp till Kapitolium för att med era röster tala om vad ni tycker. Ja. Mm. Det var ju bortklippt. Och så höll de ju på i två hela dagar. Och när då sen Trumps advokater kom in, så avslöjade de ju deras bluff och hur de har mixtrat och manipulerat med bevisen. Och de bara... Ja.
Ja, det intressanta är ju att de har alltså då inte förnekat att de har gjort det.
Nej.
När Trumps advokater väl tar över scenen. Vi ska se ett klipp med en av Trumps advokater, Michael van der Veen, säger man nu. Van der Veen. Ja. Där han fullständigt ja, krossar, har du skrivit, en journalist som försöker förminska, det här är då CBS. Hon försöker förminska fusket genom att säga att ja, men de har ju bara...
Ja, och det är så roligt, för att innan vi kommer in i klippet så har hon börjat att fråga honom. Ja, och Mitch McConnell röstade för frikännen, men sen går han upp och säger detta. Är du förvånad? ingenting en politiker i Washington säger förvånar mig längre. Ingenting.
Och detta från en advokat som ju, de har ju inte, den yrkeskåren har ju inte världens bästa rykte i USA. Men ja, nu ska vi se Michael van der Veen.
Follow up with a point that you're making right now about the House managers, as you say, doctoring evidence and the argument
they didn't deny it. I put it in front of them three times.
For our viewers, what you're talking about now is a check mark that's a verification on Twitter that did not exist on that particular tweet, a 2020 that should have actually read 2021, and the selective editing, you say, of the tapes. Is that the doctored evidence of what you're speaking?
That's not enough for you? That's not enough for you?
I'm not a juror in this trial. What I'm trying to be clear for our viewers is what you're referring to, because not everybody has been following.
It's not okay to doctor a little bit of evidence respectfully.
I have not said it is okay.
Ma'am, your question is
I want
turned.
To be clear for our viewers.
Listen, what has
I want to,
to
be
happen
clear for our viewers
the,
about
the
what exactly you're saying
start,
when you say doctored evidence.
The media has to start telling the right story in this country. The media is trying to divide this country. You are bloodthirsty for ratings. And as such, you're asking questions now that are already set up with a fact pattern. I can't believe you would ask me a question indicating that it's all right just to doctor a little bit of evidence. There's more stuff that we uncovered that they doctored, to be frank with you. And perhaps that will come out one day. But we won this case, and I'm not a sore loser, but what happened, or a sore winner, I should say, but what should happen is somebody should look at the conduct of these House managers. It's unconscionable, aside from all of the due process violations that my client had. And the media should be looking at it a square, straight way. The straight way. When I watch the news, I watch one station and it's raining. I watch another station at the same time and it's sunny. Your coverage is so slanted, it's got to stop. You guys have to stop and start reporting more like PBS does rather than a TV news show that doesn't have any journalistic integrity at all. What I'm telling you is that they doctored evidence. And I believe your question says, well, it's only a Twitter check and changing a year of a date here. They switched the date of a Twitter a year to try to connect it to this case. That's not a small thing, ma'am. The other thing they did is they put a check mark on something to make it look like it was a validated account when it wasn't. And when they were caught, they didn't say anything about it. They didn't even try to come up with an excuse about it. And that's not the way our prosecutors or our government officials should be conducting themselves.
Det här är ju roligt på så många sätt och vis. Hon, den här reportern från en sån mainstream-kanal, hon tror då att hon ska... Alltså när han säger att de har mixtrat med bevisen och de har manipulerat. Ja, du menar då. Alltså våra tittare, alla har inte hängt med. Så att för våra tittares skull så var det alltså en tweet där det hade blivit fel år. Och det var ingen sån, det borde inte ha varit en sån blå fact check. Eller att det är en
validerad.
Bekräftat konto. Och han bara tappar ju. Vad är det du säger? Är det okej att manipulera lite grann? Och i 30 sekunder eller någonting så pratar hon ju bara i mun på honom. Men sen ger hon banne mig upp. Hon ger upp och jag skulle så gärna vilja veta. Är det för att hon inser att han har helt rätt och hon har helt fel? Eller vad är det som händer där?
Nej, jag tror att hennes producenter säger i hennes öronsnäck att du får låta honom prata liksom. För att det ser inte bra ut att du sitter och skriker i munnen på honom. Det är vad jag tror händer, men det är väldigt bra att han är så tydlig och liksom förklarar att, för det första som du säger, att är det okej att manipulera lite grann, och för det andra, det här saknar ju inte betydelse i hur en verklighetsbild formas, och också selective editing, det som vi har pratat om, att man, som du pratade om för en stund sedan, att man har klippt bort alla de delarna då i saker, man, bilder man skickar ut och klipp man skickar ut där Trump säger just protestera fredligt och så vidare. Man har medvetet försökt manipulera bilden av vad som hände. Det är ju liksom det som är hela casets kärna.
Ja. Och att man överhuvudtaget, alltså det här hastades ju fram. Normalt sett så sätter man ju sig, det är ju inte en riktig domstol, men de brukar ju ändå försöka fungera något sån här som det är. Att de går igenom bevisen, att de kallar vittnen. Och de hade ju för sig att de skulle kalla några vittnen. Men då sa ju försvaret, okej, ja men då ska vi kalla det och det. Nej, vi skiter i vittnen.
Ja, som sagt, om vi nu ska knyta ihop denna måndags tyck och bra säck, Ingrid, så är det i alla fall så att vi har ju hittat en klar parallell där mellan amerikansk och svensk politik, och sossarna säger ju nu också i den här Aftonbladet-artikeln att ja, vi har tagit fasta på det. Vi vill ha den polariseringen och vi vill ha den här ohederliga retoriken. Men bara så alla är klara över vad vi är nu.
Ja, så är precis. Det där. Och det är där parallellerna mellan Ebba och Trump, Jimmy och Trump finns. Mm. Och jag bara undrar, är det sossarna som lär sig av demokraterna eller är det demokraterna som lär sig av sossarna?
Ja du, det får vi kanske återkomma till på fredag. Men vad säger vi till dem som gillar det de säger och hör här idag?
Jo, då säger vi så här att den enda möjligheten för oss att fortsätta vårt Sverigeräddande opinionsarbete, det är om ni stöttar oss med era frivilliga bidrag. Gå in på ingridomaria.se, där hittar ni swishnummer, bankgironummer, den fantastiska donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare och medialink-knappen där man kan lämna lite mindre bidrag till en artikel eller ett program man gillar särskilt.
Gör så, och alla ni bokvinnare och nytillkomna månadsgivare, ni ska veta att böckerna är på väg. Ingrid skickade dem i lördags, var det?
Jajamän!
Ha nu en underbar vecka i kylan och hoppas ni slipper tyck och bra dagar, så hörs och ses vi igen på fredag.
Gud välsigne.
Hej då!
Hej då!